The Media Committee presents.
Hallå eller?
Hej.
Hej.
Tja. Och.
Välkommen.
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 Till.
Radio.
Radio.
Kau.
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 Kau. Kau.
Zassel.
Radiostation.
Jag ska göra kaos nu.
Kau.
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 Kau. Kau. Kau.
Kau.
Kau.
Kau.
Kau.
Varmt välkomna till det här nya avsnittet av Radio Kaos. Tentorna är över och framför oss så har vi ett helt specialavsnitt med intervju med Jakob Wallenberg. Under förra veckan var jag, Carl Lundborg, och intervjuade Jakob Wallenberg på Investors huvudkontor i centrala Stockholm. Vi pratade om ekonomin i stort. Är Sverige det bästa landet att starta företag i och varför går det så dåligt för SAS? Det och mycket mer ska ni få höra nu i intervjun med Jakob Wallenberg. Återigen, varmt välkomna till Radio Kaos. Idag så befinner vi oss på Investors huvudkontor i centrala Stockholm. Och framför mig, där sitter en man som nog kan benämnas som ett av Sveriges absolut tyngsta styrelseproffs. Med styrelseplatser inom såväl Coca-Cola, SCB som SAS så har han många strängar på sin lyra. Men hur hinner han med allting egentligen? Hur investerar man idag och varför tjänar SAS inga pengar? Ja, det är bara några av de frågor vi kommer ställa till dagens huvudgäst i programmet, Jakob Wallenberg. Varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Styrelseproffs, hur känns det att ha den titeln?
Ja, det är det. Man skulle väl hellre vara betraktad som industrialist eller bankperson eller någonting sånt. Men i praktiken så är jag ju faktiskt just styrelseproffs. Och så applicerar jag den kunskapen, den erfarenheten på en mängd olika företag.
Enligt sin fokus så är du den 18:e mäktigaste personen i Sverige. Känner du av den tyngden ibland?
Personligen inte i någon högre grad, nej. Men däremot så är jag är väldigt väl medveten om det ansvar som kommer med den roll jag har, med de uppdrag som jag uppbär. Det är ingenting som man bara gör på en höft, utan det är någonting som tarvar mycket arbete, fokus och stort engagemang.
Du är ordförande i Investor, vice ordförande i SAS, SCB, du har styrelseledamot i ABB, Coca-Cola, Ericsson och så vidare, och Handelshögskolan såklart. Blir det för mycket ibland?
Det, om det är tidsaspekten som du pekar på, så tycker jag definitivt inte att det är ett problem. Då skulle jag inte ha tagit på mig de här uppdragen. Däremot så kan det naturligtvis bli väldigt mycket vid enskilda tillfällen, därför att saker och ting överlappar varandra. Men det är mer en planeringsfråga än någonting annat.
Finns det någon risk att man missar någonting när man har så många engagemang som du har idag?
Jag skulle vilja säga att det finns alltid en risk att du missar någonting. Men det har inte så mycket att göra med antalet uppdrag, som att världen är så fylld av information och intryck att det är lätt att missa någonting som faktiskt i efterhand kan visa sig vara viktigt. Men det är väl en del av en kompetens att försöka hantera det där och faktiskt till att man inte missar någonting.
Du har ju många inflytanden idag och har haft många inflytanden i många olika företag. Finns det något företag idag som du gärna skulle vilja inflytande i eller se mer in i?
Jag har så att det räcker då. Men nej, det finns många spännande företag runt omkring. Nu råkar det vara så att jag är engagerad i en gruppering företag. Det räcker och blir över. Och det viktiga där är ju just att komma ner på djupet, att komma in i de olika företagen, deras utmaningar, hur världen utvecklar sig, allt det som påverkar de här företagen. Så att nej, det är ingenting särskilt som pockar på.
Vi ska gå över och prata lite om ekonomin i stort istället. Rak fråga, vad tycker du om kvoteringar i bolagsstyrelser?
Det är en direkt motståndare till. Jag tycker att det är ett felaktigt mål. Det har skapat jag ska börja i rätt ända. Jag tycker att hela kvinnosaksfrågan är central. Den är jätteviktig och vi i näringslivet har ett stort ansvar att hantera frågan. Vad det gäller kvotering så är jag emot det och har alltid varit det. Och i det här sammanhanget vill jag liksom understryka att jag är en av dem som har fått det här priset gubben mot strömmen. Alltså jag är uppmärksammad för att jag faktiskt har arbetat för den här frågan och tycker att den är viktig. Jag tycker att man skjuter bredvid målet när man kvoterar och jag tycker framförallt att man skjuter bredvid målet när man kvoterar till en styrelse. För det löser inte problemet för kvinnor och få in fler kvinnor i näringslivet. Utan jag är av den uppfattningen att man måste satsa mer på att få in kvinnor i seniora linjebefattningar. Mm. Att man befordrar fler kvinnor ut i näringslivet. Så att man skapar en större pool med kompetenta kvinnor. Ur den poolen kan du sen rekrytera kvinnor till styrelser. Lyfter vi dem ifrån middle management upp på styrelsenivå. Mm. Det tror jag inte gagnar någon. Så att jag är för frågan, men jag tycker att just det här arbetssättet gagnar inte frågan.
Anders Borg har i många fall kritiserat bonus mot bankchefer och stora delar av banksystemet är uppbyggda av bonussystem idag. Tycker du det är rätt att man i en sån ekonomisk kris vi har idag ska fortsatt ha bonussystem inom banker?
Jag tycker att ordet bonus används helt felaktigt i en form av debatt som är väldigt populistisk. Vad det oftast handlar om är rörliga löneandelar. Det tycker jag är oerhört bra. Förr i tiden kallades det för ackord. Då tyckte man att det var bra. Det finns anledning att vara lite försiktigare med hur man approcherar den här frågan. Däremot är jag motståndare till att människor får väldigt mycket betalt när de i praktiken inte har åstadkommit något eller till och med åsamkat företag, banker, stora förluster. Så är jag självklart en stor motståndare till att sånt sker. Och jag förstår den typen av kritik. Men numera så är det i princip omöjligt att ge någon form av rörlig ersättning. Därför att det kallas för bonus. Och då fastnar vi att alla ska istället ha fast ersättning. Och då kommer det hela sluta med att den fasta kommer att bli mycket högre än vad det tidigare var med fast plus rörlig. Så jag tror att vi skapar ett problem för oss själva över tiden.
Vi ska prata om den ekonomiska krisen då, som fortsatt hänger kvar i världen. Hur allvarlig är den just nu?
Jag tror att situationen är väsentligt bättre idag än för ett år sedan och om vi sätter ett femårsperspektiv så har ju saker och ting lugnat ner sig påtagligt. Det finns ju några olika dimensioner i det här. Södra Europa, det värsta med Grekland är över, Cypern är över, men vi har ett antal länder som fortsätter att ha stora utmaningar. De utmaningarna består. Det kommer att ta flera år innan vi har kommit runt de problemen, vilket i sin tur leder till att Europa som helhet kommer att ha en låg ekonomisk tillväxt under ett bra tag framöver. Det påverkar Sverige. Sverige är en del av Europa. Och man ser ju det på den svenska ekonomiska tillväxten, att den konvergerar mot resten av Europa, går ner med någonstans mellan 1-2% lågt. När vi naturligtvis hade önskat oss någonting högre. Vi ska också konstatera att ett antal andra länder har faktiskt utmaningar. Vi har sett ett Japan som har haft en lång period av stora problem. Vi ser ett Indien som inte växer som många av oss hade hoppats. Och vi ser ett Sydamerika som faktiskt inte utvecklas speciellt bra. Vi hoppas alla att USA, Kanada, Nordamerika ska utvecklas väl. Det har väl inte gått fullt lika snabbt som vi hade hoppats på. Så sammantaget tror jag att vi är på väg åt rätt håll. Men det här tar tid.
Vi ska gå över och prata till en annan kris. Vi ska prata om SAS. Idag kanske ett av Skandinaviens absolut starkaste varumärken. Men trots det, Jakob Wallenberg, kan man inte tjäna pengar inom flygindustrin?
Ja, det här är ju en fråga som man kanske inte besvarar på en minut i ett radioprogram sådär. Men rent generellt så är det väl så att om du har drivit ett företag under monopolistiska omständigheter och bygga upp en kostnadsstruktur som reflekterar det, och du sen tar bort monopolet och avreglerar marknaden, så har de gamla företagen gigantiska problem. SAS är ett av de företagen som har haft sådana problem, som bekant. Så det är liksom historien. För att svara på din fråga, kan ett sådant företag vända och svara upp emot en ny avreglerad verklighet? Ja, jag är starkt av den uppfattningen.
Hur ska man göra det?
Nej, det är ju jätteenkelt som princip. Du måste först och främst se till att du får en kostnadsstruktur som är jämförbar med dina konkurrenter. Det betyder löner, ersättningar, det betyder hur du strukturerar bolaget, att du får så lite fasta kostnadsstrukturer som möjligt, du outsourcar så mycket som möjligt. Det är liksom den ena sidan, det är kostnadssidan. Den andra är intäktssidan. Du måste ha en produkt som kunderna vill ha. Idag vill kunderna i huvudsak inte ha den traditionella, liksom, det traditionella erbjudandet. Man vill ha ett lågkostnadsalternativ. Man vill inte ha speciellt mycket fringis, man är inte villig att betala för det. Det måste SAS ta hänsyn till och erbjuda en sån produkt. Och det är precis vad SAS nu håller på att göra med sitt nya koncept SAS Go och SAS Plus, där man tar bort business class etc. Därmed så får du en struktur där du har en intäktsmodell som matchar dina konkurrenter, och du har en kostnadsstruktur som ska matcha dina konkurrenter. Då ska du får du förutsättningar för att tjäna pengar, vilket i sig är en förutsättning för att kunna investera i nya flygplan och allt det som krävs i ett mer långsiktigt perspektiv.
Om vi backar bandet lite, jag läser citat idag. Det här såg du i Svenska Dagbladets näringsliv för ett tag sedan. Idag har vi hälften så många anställda i SAS-koncernen som för 10 år sedan. Vi har färre flygplan nu. Man har sålt hotell och dotterbolag för över 50 miljarder kronor under den här 10-årsperioden. Trots det har vi inte tjänat några pengar alls i princip. Under den här perioden har vi bara tjänat pengar vid 2 tillfällen, och det var inga stora pengar. I höstas, hur nära var SAS en konkurs?
Ja, om vi inte hade kommit överens den natten när parterna kom överens, så hade företaget gått i konkurs dagen därpå.
Det var så pass allvarligt?
Ja, absolut. Det här är jag ju noggrant citerat på i en stor intervju i Dagens Nyheter i december bland annat. Bara för att undanröja alla tveksamheter. Det här var inte ett spel för gallerierna, utan det var mycket enkelt. Styrelsen hade inte kunnat godkänna räkenskaperna på den basen om vi inte hade fått till det här avtalet. Av det enkla skälet, hade vi inte fått avtalet, då hade vi inte fått det banklån som vi höll på att förhandla. För en förutsättning för banklånet var avtalet med de anställda. Och hade vi inte fått banklånet, då hade vi inte kunnat vara en going concern. Och då hade vi varit tvungna att ställa in betalningarna. Annars hade styrelsens medlemmar fått ett personligt betalningsansvar. Och det kanske inte är en situation du vill sätta dig i.
Fanns det något moraliskt dilemma med att sänka personallönerna?
Jag måste säga att jag känner precis tvärtom. Jag känner mig moraliskt oerhört glad att jag har varit med och räddat arbetet för 15 000 människor. Alternativet hade varit att 15 000 människor hade varit arbetslösa. Och det hade moraliskt varit ett oerhört dilemma. Så att nej, tvärtom, jag är väldigt, väldigt glad.
Hur stort ansvar har man som styrelseledamot och vice ordförande då när ett företag går i kräftgång under flera år i sträck?
Jag har suttit i styrelsen i 12 år och det har gått kräftgång under samtliga 12 år. Jag bär ett betydande ansvar för den frågan naturligtvis. Men det är väl en sak om jag inte hade försökt göra någonting åt det. Nu har jag och mina styrelsekollegor under hela den här perioden genomdrivit allt det som du citerade. Vi har sålt verksamheter i bolaget för över 50 miljarder kronor. Vi har halverat antalet anställda. Vi har genomdrivit 4 eller 5 jättestora besparingsprojekt etc. etc. Det är inte en brist på att försöka hantera frågan. Därmed så har jag också sagt att å ena sidan har jag ett stort ansvar, å andra sidan så känner jag inte någon skuld inför att vi är där vi är. Jag måste säga att Ja, idag så är SAS det enda av de stora traditionella monopolistiska företagen som har genomfört den här förändringen som jag beskrev alldeles nyss. Det är det enda företaget som därmed också spelar på vad jag skulle kalla för någon form av level playing field. Jag tror att företaget har goda förutsättningar för framtiden.
Har du någon gång tänkt att nu räcker det, nu avgå, det här går inte, håll ihop?
Jag har definitivt tänkt tanken att det här kommer inte att hålla, såklart. Du kommer inte till den där punkten när jag beskrev när du nästan måste ställa in betalningarna utan att du blir väldigt existentiell i ditt tänkande.
Men du har aldrig tänkt på att avgå?
Och jag har tänkt på att avgå. Nej, avgå gör man om man inte känner att man har kapacitet eller att man inte får gehör för det som man upplever som de fundamentala frågorna. Men nej, jag har inte upplevt det som en frågeställning.
Vi byter ämne återigen till något betydligt roligare. Coca-Cola ska vi prata om. Du är ju styrelseledamot där. Hur hamnar man i styrelsen i Coca-Cola?
Ja, det undrar jag också. Nej, men det är väl så att jag är den första utlänningen som sitter i Coca-Colas styrelse. Och den styrelsen har bestämt sig för att man ville börja bredda sin internationella kunskapsbas i styrelsen. Man tjänar en mycket stor andel av sina vinster utanför USA. Det är bakgrunden. Och sen så, ja, man gick till en headhunter och ur det så råkade jag vara en person som man slutgiltigt kom att approchera.
Du måste självklart fråga, har du sett receptet?
Nej, jag har inte sett receptet. Har vi talat om receptet? Absolut. Men inte detaljer. Numera så är det till och med, då har man gjort en grej av det. Förr i tiden var det inlåst i ett kassavalv gömt någonstans. Numera så har man låst in det i ett nytt stort kassavalv i deras besökscenter i Atlanta. För att få fler besökare. Endast ett kommersiellt organiserat tänkande företag tänker i de termerna.
Vi ska prata, du sitter ju som styrelseledamot även i Handelshögskolan. Varför gör du det?
Ja, det dels av historiska skäl. Familjen Wallenberg har varit med sedan grundandet av skolan och varit engagerad i skolan och försökt bidra på olika sätt. Å ena sidan. Å andra sidan, jag är amerikansk, ja, civilekonom i princip och MBA. Jag har en bakgrund, en erfarenhet som jag hoppas ska kunna liksom vara en av många ingredienser när man driver en skola framåt.
Mm. Är någonting du tycker måste förbättras på skolan idag?
Ja, mycket.
Vadå?
Jag tycker att vi överhuvudtaget har en stor utmaning för framtiden. Bologna-modellen gör att vi jämförs mycket mer rakt upp och ner med övriga europeiska högskolor. Jag tror att det kommer att visa sig att vi behöver vässa oss på ett antal olika punkter. Det kommer alla skolor att behöva göra. Jag tror att det är väldigt bra för skolan. Men vad jag försöker säga är att man kan inte leva på, vi kan inte leva på gamla lagrar eller någonting sånt, utan det är en kontinuerlig utmaning som just nu har ökat därför att de facto så har transparensen ökat.
Som vi alla vet, skolan står ju för många finansieringsutmaningar framöver och ekonomin kanske inte är den bästa på skolan. Hur ska man lösa det framöver?
Men jag upplever inte att det är några akuta ekonomiska problem i skolan. Jag upplever att skolan har en sund ekonomisk bas att stå på. När jag säger utmaning så talar jag mer om operationella utmaningar. Allt ifrån att ha de bästa lärarna till de bästa eleverna till den bästa utbildningen så att vi just är så konkurrenskraftiga som vi vill vara.
Hur var engagerad i den skola som du själv inte har gått på?
Det är väl inga problem, tvärtom. Jag tycker att skolan är central för kunskaps, vad ska jag säga, utbildningen i Sverige inom ett oerhört centralt område. Det är viktigt för mig i de roller jag har i ett antal olika företag att vara med och fornera dem med kompetenta individer. Så nej, jag ser inte några som helst problem med det.
Du är då den femte generationen Wallenbergare som håller igång, så att säga. Vi har haft Jakob Peter Påke Wallenberg, Peter Pyrre Wallenberg, Marcus Huske Wallenberg och så vidare och så vidare. När fick du klart att du skulle ta över?
Ja, jag har nog aldrig tänkt riktigt i de termerna, utan jag har väl alltid tänkt att det gäller alltid att, att skaffa sig en utbildning som man, är intresserad av, att man har ett engagemang. När man väl har det, att man för, liksom, i mitt fall så började jag jobba på bank. Jag var inte säker på att jag ville jobba i bank. Men för mig var det en bra början. När jag väl hade, och jag började längst ner i en bank. Men när jag väl hade kommit in och engagerat mig i det där så upptäckte jag att jag uppskattade det väldigt mycket. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Och därmed så kommer jag fortsätta på det spåret. Och så frågade du, jo, men när skulle du ta över då? Jag tänkte inte i de termerna. Du tänker inte i de termerna när du är 30 år, 35 år gammal.
Trots att man har Wallenberg som efternamn.
Nej, jag gjorde inte det. Och det. Jag får ofta den frågan och alla får samma svar och alla tittar lika konstigt på mig. Men det är som det är. Men däremot, sen mognar du in i den där rollen. Och det är någonting som jag snarare skulle vilja säga kommer smygande än att du säger att nu är det. Och sen en vacker dag så i mitt fall, och tillsammans med min bror och min kusin, så har vi fått ta över ansvaret. Men det var inte någonting som var allom givet. Det kunde ju vara så att det visade sig att vi inte var kompetenta att hantera de frågor som vi faktiskt har att hantera. Eller att vi själva gjorde andra prioriteringar här i livet. För det är ytterst till syvende och sist så att för 100 år sedan så kunde du liksom ägna dig åt de här sakerna därför att du var beordrad att göra det. I den värld vi lever i idag, antingen så är du påt, du är engagerad, du är road, du har energin. När du vaknar på morgonen måste du känna, wow, det här brinner jag för. Gör du inte det, då orkar du inte. Jag bedömer att du orkar inte ta ansvaret. Du orkar inte ge dig det engagemang som krävs för att göra ett bra jobb. Och då ska du inte ta jobbet heller. Och det där är inte någonting du beställer fram, utan det är någonting som kommer med tiden.
Enligt Veckans Affärer så är Wallenberg den mäktigaste familjen i Sverige, citerar ryggraden i svenskt näringsliv. Ni hamnar både före H&M Persson och Ikea Kamprad. Hur känns det att ha Wallenberg som efternamn?
Ja, det finns för plus och minus med det. Det är inte alltid jättekul. Det är inte alltid jättekul att vara igenkänd var du än går på gator och torg. Att bli påhoppad i olika frågor och sådana saker. Å ena sidan. Å andra sidan så är det en ynnest att få bära vidare en tradition. Att få vara med och ta ansvaret och driva det här vidare efter nu 157 år i företagarvärlden.
Vi ska prata lite, avsluta om företagsklimatet i Sverige. Av Sveriges 50 största bolag har 31 stycken startats före första världskriget. 8 under mellankrigstiden och inte ett enda storbolag efter 1970. Är Sverige ett för dåligt land för att lyckas i som företagare?
Nej, det upplever jag definitivt inte. Jag håller med om den bild du just beskrev och den är anmärkningsvärd. Samtidigt ska vi konstatera det att omvärlden har en helt annan syn på oss. De är djupt avundsjuka på att våra företag är så framgångsrika som de är. De är i de flesta fall världsledande. En av världens, kanske inte alltid största, men har högsta marknadsandelarna. Väldigt god lönsamhet, bra balansräkningar. De lyckas i en otroligt tuff konkurrens ute i den här globala världen. Det är den bilden som möter många utlänningar när de tittar på Sverige. Och de undrar hur vi lyckas med det. Jag måste säga det att det är uppenbarligen någonting som fungerar bra i det här landet. Det betyder inte att utmaningen är mindre när det kommer till entreprenörskap, att utnyttja innovationer, skapa nya företag. Och där tror jag, historiskt så satt vi fast i ett storföretagsfokus. Idag upplever jag en helt annan psykologi i landet. Där det är cool, det är häftigt att vara ung företagare, att ta risker. Det är inte självklart att du ska börja på ABB när du går ut en högskola. Det var det faktiskt för 20-30 år sedan. Utan idag kan det lika mycket vara att du går till en startup. Och det tycker jag är... Och för mig är det den här psykologin som är så grundläggande för att skapa förutsättningarna för att få fler människor att gå åt det här hållet.
Det finns ingen betydelse att man satsar för mycket på kortsiktiga investeringar inom näringslivet idag.
I storföretagen menar du?
Nej, för att skapa storföretag.
Nej, jag upplever inte det. Och där kommer jag tillbaka till hur storföretagen drivs idag. De flesta har ett väldigt långsiktigt tänkande. De tänker inte bara kvartalskapitalism, utan de kan lika gärna investera i liksom tunga investeringar som har långsiktiga paybackperioder, men de tror på det för företagets bästa, och i 9 fall av 10 så fungerar det där väldigt väl. Så jag tror att den grundläggande attityden i landet hur man driver företag är liksom konstruktiv och god.
Avslutningsvis, Investor är ju ett investeringsbolag, ett riskkapitalistbolag i stora delar. Hur mycket är siffror, hur mycket är passion när man går in i företag idag?
Ja, alltså jag tror det finns människor som blir passionerade av det operativa, och det finns de som blir passionerade av siffror. Det takes all kinds. Men i grunden, om du ska driva ett företag som tillverkar widgets, handlar det ändå ytterst om att brinna för produkten, processen, kunderna, marknaden. Annars kommer du ingen vart. Men du måste ha hjälp av de där som brinner för siffrorna. Det är kanske de som bidrar med kapitalet och lägger extra tryck på det och sånt. Det är ett samspel, en symbios tror jag, som driver fram det bästa ur företagare.
Då får vi hoppas att det är det bästa som driver fram företagare. Tack så jättemycket för att du kom till programmet, Jakob Wallenberg.
Tack så mycket.
Kaos.